Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
Vi har kommit till första Korintierbrevets 8:e kapitel. Och som en överskrift eller som ett tema kan vi sätta: kunskapen upplåser, men kärleken uppbygger. Men då måste vi samtidigt säga att det handlar inte om sann kunskap och verklig gudserfarenhet. För den kunskapen gör ingen upplåst, utan snarare ödmjuk. Men i Korint så var det några som menades ha en insikt som gjorde dem upplysta på ett sådant sätt att de kände sig överlägsna. De var så otroligt frigjorda och starka. Men insikt eller kunskap som upplåser är ingen verklig kunskap. Den kunskap som leder till att man blir större i egna ögon har ingenting med andlighet att göra, utan är bara en tom och onyttig självförstoring. I kapitlen 8-10 så varnar Paulus församlingen för avgudsstyrkan, eftersom den bryter gemenskapen med Kristi kropp och driver business på församlingen som är Guds tempel. Samtidigt som Paulus understryker den kristna friheten, så gör han klart att den kristna friheten betyder inte en frihet för vår syndiga natur. Och det är viktigt för oss att komma ihåg bakgrunden för det Paulus här skriver, nämligen de förhållanden som råder i staden Korint, fåfänglighetens marknad, och även de förhållanden som råder i Guds församling i Korint vid den tid Paulus skriver. För utan det perspektivet så kommer vi att missa hela poänget i kapitel 8. För den bästa platsen att gå till vid den här tiden om du skulle köpa en god stek eller en innerfilé, det var tempelmarknaden, det vill säga den plats där köttet ifrån avgudstemplen blev sålda. Folket i Korint förde sina offer till avgudstemplen, och det var gärna det bästa djuret som offrades. Och djuret bars fram och blev lagt på avgudsaltaret, men bara för en kort stund. För de trodde att avgudens ande åt upp djurets ande, och då var avgudens måltid avslutad. Och sedan tog man köttet till stallen som omgav avgudstemplen och som utgjorde en köttmarknad, och där blev köttet sålt. Så skulle du köpa förstklassigt kött, så var det bara att gå till den marknad där köttet från avgudsoffren såldes. Några kristna i Korint, de kände sig illa berörda av det här. Även om de inte själva köpte sitt kött där, så säg till exempel att de en dag blev bortbjudna till middag till en familj. Efter middagen så säger frun: så fantastiskt gott kött, var har du köpt det här? Och hon svarar: på den stora köttmarknaden. Och då tänkte den som var på besök: men då har ju jag suttit här och ätit kött som offrats till avgudarna. Och nu har man skrivit till Paulus och frågat om detta. Och här i kapitel 8 svarar Paulus på dessa frågor. Vi läser vers 1 och 2. I fråga om kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap, men kunskapen upplåser och kärleken uppbygger. Om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde veta. Paulus vet att hela församlingen är enig med honom i att förkasta avgudsdyrkan. Som han senare skriver i andra Korinthierbrevet 6. Hur kan Kristus och Belial komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. När någon menar sig ha en kunskap som de hävdar att de är ensamma om, fast alla har den, då uppblåser kunskapen. Och när de använder sin kunskap på ett sådant sätt att de endast tar hänsyn till sig själva, då uppblåser kunskapen. Lärdom gör ingen uppblåst, utan snarare ödmjuk. För den kunskap som leder till att man känner sig självklok i egna ögon har ingenting med andlig visdom att göra. Som någon uttryckte det, människorna i vår värld bryr sig inte om hur mycket vi vet, men de vet hur mycket vi bryr oss om. Kunskapen om Kristus upplåser inte. Därför skulle vi styras av Kristi kärlek och inte av teoretisk kunskap. Kunskap hade ju Paulus haft helt från unga år. Han var född i Tarsus, en av mindre Asiens förnämsta städer. Han blev satt i judisk skola redan vid 6 eller 7 års ålder. Och i Jerusalem var han utbildad till fariseisk skriftlärd. Men mitt i allt det så hade han varit en avgudsdyrkare. När Kristus mötte honom och uppenbarade Guds visdom för honom, så insåg han att han inte alls hade gjort Guds vilja när han med iver förföljt de kristna och dödat Kristi bekännare. Det är inte nog att ha stor teoretisk kunskap eller en eller annan föreställning om Gud. För det blir då bara en avgud som bara skiljer sig från de övriga avgudarna när det gäller graden, men inte när det gäller arten. Men om någon älskar Gud, det är något annat. Första Korinthierbrevet 8, vers 3 och 4. Men om någon älskar Gud, är han känd av honom. När det nu gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen, och att det finns bara en Gud. För hedningarna i syndens Korint så var avgudarna en realitet. Men för dem i Korint, som likt dig och mig genom evangeliets budskap hade lärt känna Kristus, så visste de att avgudarna var ett intet. Det finns bara en Gud. Därför säger han, så sker det ingen förändring med det kött som har offrats till avgudarna. Om det slaktats hos slaktaren eller i avgudstemplet, så är oxkött oxkött och fårkött är fårkött, och du kan tryggt äta det. Om det slaktats hos slaktaren eller i avgudstemplet, så är oxkött oxkött och fårkött fårkött. Och du kan tryggt äta det sett från den sidan, vers 5-7. Ty även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden, det finns också många gudar och många herrar, så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Den kunskapen finns dock inte hos alla. Några som hittills varit vana vid avgudarna äter köttet som avgudaoffer, och så orenas deras svaga samvete. Därmed skulle den kristnes hållning till avgudarna vara klar. Det är stock och sten, döda ting. Därmed är inte avgudsdyrkan något ofarligt, för bakom den står realiteter. Därför uppmanar Paulus även församlingen i Efesus att bli starka i Herren och hans väldiga kraft. För, säger han, vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Men det vet vi ju alla, säger Paulus. I Kristus är vi fria från de makter som behärskar världen. Men vår frihet är bunden till den kärlek Gud möter oss med i Kristus. Och det kommer att visa sig i vår omsorg för vår nästa, när vi avstår från vår frihet av hänsyn till den svages samvete. Vers 8 och 9. Men maten för oss inte närmare Gud. Äter vi inte, förlorar vi ingenting. Och äter vi, vinner vi ingenting. Men se till att denna er frihet inte blir till fall för det svaga. Det fanns tydligen någon som trodde att de kommit lite längre och var mera avskilda kristna, därför att de inte åt kött som såldes på avgudstemplets marknad. Och så var det andra åter som trodde att de var så fria och hade större kunskap än de andra, därför att de kunde äta sådant kött. Ni har lika fel båda parter, säger Paulus. Äter vi inte, förlorar vi ingenting. Och äter vi, vinner vi ingenting. Men, poängterar han, se till att denna er frihet inte blir till fall för det svaga. Maten har inte något med vårt gudsförhållande att göra. Som du kanske minns från apostlagärningarna, så hade ju Petrus ett problem med det. Han hade ju under sin uppväxt blivit lärd att skilja mellan rena och orena djur i samsvar med Mose lag. Och det stod i apostlagärningarna 10, vers 11-15. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slag av jordens fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: stig upp, Petrus, slakta och ät. Petrus svarade: nej, nej, Herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sade en röst för andra gången till honom: vad Gud har förklarat för rent ska du inte anse vara orent. Med andra ord, Gud delar inte längre in djuren i rena och orena. Den tiden är förbi. Nu kan du äta vilket djur du vill. Det är säkert inte allt du mår lika bra av, men det är en annan sak. I Kina så var ormkött den största delikatess de kunde erbjuda en gäst. Men jag tackade vänligt men bestämt nej. Inte på grund av min kristna tro, men därför att jag inte kan se något läckert i en orm. Men det har med smak och med kultur att göra. Mina kinesiska trossyskon, ja, de skulle nog inte hellre vilja äta surströmming, vilket jag tycker övergår allt annat. Att låta bli en viss sorts mat för oss inte närmare Gud, säger Paulus. Och att kunna äta allt för oss inte heller närmare. Du kan göra som du vill med den saken. Men du ska se till att friheten inte leder till fall för det svaga. Du har kanske både kunskapen och friheten. Men hur står det till med kärleken? Vi läser i Första Korinterbrevet 8, vers 10. Ty om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete uppbyggd så att han äter av det kött som offrats åt avgudarna? Du märker ironin i Paulus ord, där han säger att den som har ett svagt samvete genom vårt handlande blir uppbyggd på ett sådant sätt att det river ner hans tro. Orsaken till att många av oss som är i officiell tjänst för Herren avstår från en hel del saker, det är för att vi inte ska vara till fall för andra. Men det gäller ju inte bara präster, pastorer, församlingsledare, diakoner och liknande, utan det gäller ju alla som bekänner tron på Kristus. Otron har sin frihet borta från Gud. Tron har sin frihet i Gud. Låt oss inte leva och vandra så att någon behöver säga, kan han eller hon handla så eller så, då kan ju också jag. Man kan inte handla på andras samvete. Lev inte så att du lockar någon att leva på ditt samvete. Frågan om offerkött är ju inte så aktuell idag. Men det kan idag kanske vara aktuellare att peka på vad vi läser, hör och ser och deltar i, det vill säga vad vi fyller oss med och fyller vår tid med. Vart går vi? Vad är det som upptar vår tid och våra tankar? Låt oss aldrig använda vår frihet så att det skadar en svag broder eller syster. Låt oss hellre avstå från att använda vår frihet om det gagnar Kristi rike och våra trossyskon. Vers 11 och 12. Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder som Kristus har dött för. När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Det handlar alltså om en helt ny livsprincip. Kärleken som sätter andra före mig själv. Frågan blir inte om det jag gör är rätt eller fel i sig själv. Men frågan blir hur den påverkar min svaga broder eller syster eller min granne. Så kunskap kan vara farlig, som du ser, om den leder till en frihet där jag bara tar hänsyn till mig själv. Och när vi syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar vi mot Kristus. Låt oss tänka på det. Och hör Paulus starka och klara uttalande i denna sak, vers 13. Alltså, om maten blir till fall för min broder, ska jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. Här är den rätta motivationen för hur vi ska handla i dessa saker. Och det är just det som Paulus talar om också i första Korinterbrevet 10, verserna 23 och 24. Där han säger, allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Det är meningslöst att argumentera om något är rätt eller fel. Frågan är hur det påverkar det svagaste av våra trossyskon. Min kunskap kanske säger mig att en bestämd sak är helt rätt för mig att göra. Men min kärlek till den svage gör att jag ändå avstår från att göra det. Så att jag inte blir orsak till min broders fall, avslutar Paulus kapitel 8. I Guds församling i Korint så såg man mellan fingrarna när det gällde en man som levde i uppenbar synd, som vi minns från kapitel 5. Men däremot hade de stora diskussioner om man kunde äta kött som sålts på köttmarknaden ifrån avgudsoffren eller inte. Man var mera upptagen varifrån maten kom och om man kunde äta den, en av uppenbar synd i församlingen. För mannen som levde i synd tolererades. Ouppgjord synd är det mest ödesdigra i en kristens liv. Som en osynlig kräftsvulst suger den både kraft och mod från den troende. Ouppgjord synd är ofta hemligheten bakom bristande seger hos Guds barn, som faktiskt var rikt utrustade. När en framgångsrik tjänare i Guds rike kollapsar och bryter samman säger vi gärna att det var en stor förlust. Men i himlen säger man kanske det var en stor vinning. I Korint såg man mellan fingrarna med uppenbar synd, och därför blev man så uppblåst av kunskapen man hade och började diskutera om man kunde äta kött. Hur lätt hamnar inte debatten omkring religiösa seder och bruk? Men så länge köttet får råda och det egna jaget stå i centrum börjar man lätt att dölja synden genom att bli upptagen av mat och dryck och yttre saker. I Matteus 15:11 sa Jesus, det som kommer in i munnen gör inte människan oren, men det som går ut ur munnen, det orenar henne. Det är som om Paulus ville säga till församlingen i Korint, ni är på villospår. Ni silar ut myggen, men sväljer kamelerna. Att tro på Kristus, det är att vara upptagen av honom. Ja, man blir faktiskt mera upptagen av honom personligen än av vad han har sagt, brukade Frank Mang säga. Vi har bara en Gud, Fadern, från vilken allting är, sa Paulus. Och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Eller som han uttryckte det i första Korinterbrevet 7:19. Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. En människas andlighet står i förhållande till hur disponibel hon är för Gud och hans gudomliga handlande. Och en sådan avstår gärna från sin frihet, om det kan bli till välsignelse för en svag broder eller syster. Och för den som älskar Gud och är känd av honom, så leder kunskapen till ödmjukt tjänande, där den största glädjen är att vara till glädje för andra. Paulus avslutade kapitel 8 med orden: ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och de orden ska vi meditera över tills vi hörs igen. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må också du och jag få nåd att leva efter den regeln, att vi inte söker vårt eget bästa, men den andres. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Sök inte ditt eget bästa, men andras, så att också de genom dig kan få erfara att Gud är god.